Och det är från Jobs 38 kapitel och vers 2 och 3. Vem är du som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft? Gör dig redo, var en man, ge mig besked när jag frågar. Jag tar det igen. Vem är du som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft? Gör dig redo, var en man, ge mig besked när jag frågar.
God förmiddag. Vad trevligt att få möta er och vad kul att få vara tillbaka här i kyrkan och få predika igen efter inte allt för länge sedan jag var här. Jag heter alltså John Eidering och jobbar för Ekumenia i det som är Region Väst. Och mitt uppdrag och vårt uppdrag som finns i de olika Ekumenia-regionerna, det är att hjälpa de lokala församlingarna och föreningarna i barn- och ungdomsarbetet, framförallt i relation till ledare. Och det känns väldigt kul och att få finnas i det, och det känns också väldigt kul att emellanåt få dyka upp i lite gudstjänster här och var och få medverka där. Idag är ju den andra gudstjänsten med rubriken Nej under serien här 12 ord att leva på. Och ordet nej kan ju betyda verkligen lite vad som helst. Och jag vill ta med er idag i en tanke kring det ordet. Och vad ordet för nej får betyda idag är nej, hur kunde det bli så här? Eller kanske ett nej vi ropar ut när vi inser att vi ställde till det. Eller när livet inte blev som vi hade tänkt. Alltså, hur hanterar vi när våra liv blir ett stort nej? Och var finns Gud mitt i våra nej och det som blir vår besvikelse? Och jag vill ta med er in i en bibelberättelse där en av personerna verkligen får ett liv som andas ett stort nej. Alltså, hur kunde det bli så här? Nej, detta vill jag egentligen inte vara med om. Och den berättelsen finns i Lukas, som Nomi nämnde, kapitel 15, vers 11-32. Och det är berättelsen om den förlorade sonen, om hans pappa och hans bror. Jag vill läsa den texten med er. Den kommer här på väggen och sen så ber vi en bön. Det står så här. En man hade två söner. Den yngste sa till fadern: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Och några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem. Och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade: Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Ska vi be? Jesus, tack för den här gudstjänsten, för din närvaro. Det är den som den här gudstjänsten och samlingen står och faller på. Så vi ber Gud, låt nu din närvaro få vara tydlig i våra liv. Genom det som vi hoppas och tror och ber om att du vill säga. Jag ber för mina vänner som sitter här. Välsigna dem och möt dem. Amen. Jag vill gå igenom den här berättelsen med er. Och sitt nu inte och tänk att du redan har hört allt om denna berättelsen. Jag tror att vi lätt tänker det kring denna, vi som brukar gå i kyrkan. Kanske vill Gud ge dig något nytt idag, kanske visa dig något nytt, lära dig något nytt. Och jag vill börja bakifrån i den här berättelsen, nämligen med sonen som var kvar hemma. Ibland så tänker vi att han var ju den bra sonen av de här två. Och han som stack iväg, han var ju den dålige. Men rätt så snart så inser vi att även att den sonen som var kvar hemma hade rätt så stora problem i relationen med sin pappa. För att gå händelserna i förväg då. Hans bror har just kommit hem efter år av bortavarande från gården. Efter år av tystnad och efter att i princip varit död och förlorat hela sitt liv. Här snackar vi om att helt oväntat få tillbaka sin bror från något som man nog aldrig trodde skulle ske. Och hur reagerar sonen som är hemma då? Jo, han blir bitter på sin pappa. Pappan är överlycklig, sonen är hemma igen. Och så går den andra sonen och frågar sin pappa: varför har jag aldrig fått något att festa på med mina vänner? Alltså känslan är att han på något sätt helt tappat perspektivet. Han gläds inte med sin far. Han har helt förlorat sig i sig själv och sin präktighet på något sätt. Och pappan ber honom att komma in på festen. Men sonen vill inte. Han missar faktiskt festen. När Jesus berättar den här liknelsen så gör han det för fariseerna. Och vad fariseerna tyckte var ju i alla fall en sak. Nämligen att man kunde kämpa sig till Guds kärlek och till Guds närhet. Genom att uppfylla krav och genom att uppfylla regler. Då skulle man liksom också få Guds välsignelse. Vad Gud säger här är ju något annat. Alltså att det där faktiskt inte är sant. Att liksom farisén har fel. Och så kan man ju då tänka. Om Jesus hade berättat den här berättelsen idag. Vilka hade han då adresserat den till? Och det tänker jag, det skulle han nog göra till mig. Och kanske till dig. Alltså vi som har gått i kyrkan år efter år. Vi har minsann burit konfirmationsarbetet. Vi har suttit i styrelsen och vi har sett till att fastigheten är i bra skick. Eller så har vi tagit hand om scouten. Vi som har liksom pliktskyldigt gjort det som vi tänker att Gud förväntar sig av oss. Som att vi någonstans säger till Gud: här har jag tjänat dig alla dessa år. Jag har aldrig överträtt något av dina bud. Jag har inte missat en söndag. Och mig har du aldrig ens gett en killing att festa på. Det blir inte så hemskt många mer i kyrkan. Eller det där med att du skulle välsigna den som ger. Hur blir det med det egentligen, Gud? Och så tycker vi att vi kan se andra som inte riktigt förtjänar det. Och så känner vi de som har levt upp din egendom på något helt annat, Gud. De slaktar du till och med gödkalven för. Alltså du ger dem all det vi tycker att vi skulle ha. Alltså vi tänker rätt så lätt. Nu, Gud, har jag gjort det du förväntar dig av mig. Jag har uppfyllt dina lagar och dina krav, och nu får du min sann ge tillbaka till mig. Nu får du göra det jag förväntar mig av dig. Alla som är aktiva i en församling eller engagerade i en kyrka eller gör goda saker för andra tänker inte så. Men kanske någon av oss tänker så. Eller kanske en liten del av oss kan liksom gå åt den känslan ibland. Vet ni vad som händer med den hemmavarande sonen? Han missar festen. Alltså det står klart och tydligt. Han blir kvar ute på fälten när de andra festar. Han missar liksom berättelsens höjdpunkt på grund av att han tyckte att han förtjänade något annat än vad han hade fått under alla de här åren. Alltså trots att man egentligen kan tycka att den hemmavarande sonens liv var ett enda stort ja. Alltså han hade gjort allt som förväntades av honom och mer därtill, ändå slutade med att han missade festen. Hans inre hade vrängts på något sätt. Och så tänkte han, mina uteblivna felsteg rädda mig till festen. Och så blir det något annat. Nu hoppar vi tillbaka i berättelsen och går till sonen som försvann iväg. Och det första han gör ju, det är ju att han ber pappan om att få ut sitt arv i förtid. Alltså det här att sonen gör det han gör och att pappan gör det han gör är någonting utöver det vanliga. För när i kulturen där Jesus berättar detta så har sonens agerande samma betydelse som att han önskar att hans pappa vore död. Och då får man inse, okej, den här sonens önskan är ju galen och exceptionell. Någonting ovanligt. Vad han gör är att han säger, pappa, jag vill inte ha med dig att göra mer. Men jag vill ha dina pengar. Som ju efter den här händelsen inte längre är pappans pengar utan hans egna. Alltså han önskar helt enkelt livet ur sin far. Och vad som också tillhör kulturen om detta skedde då, det är ju att pappan vägrar att gå med på hela denna berättelsen. Och så skulle han driva sonen ut ur huset med hårda ord och våld. Men det sker ju inte här. Så man förstår att Jesus ger en liknelse som är någonting utöver det vanliga. Han tar ett extremt exempel. För när sonen säger, far, ge mig den delen av förmögenheten som är min. Så säger han till sin pappa, du duger inte att leva under ditt tak längre. Jag är trött på att lyda dig. Och så väljer han liksom aktivt separation från pappan. Vad är det vi brukar säga att Bibeln ger som den allra tydligaste definitionen på synd? Jo, att söka ett avstånd från Gud. Alltså här sker en handling som Gud liksom ropar nej över. Människan säger nej till Gud, pappa. Sonen säger nej till sin pappa. Alltså vad Jesus talar om här är en syndare. Här är en som har valt bort Gud. Här talar Jesus om varje människa. Så börjar han den här liknelsen. Sen kanske inte alla av oss har haft ett liv som den förlorade sonen, men ändå så finns du och jag någonstans i den här berättelsen. Vi är alla syndare, säger Paulus. Alla är vi människor som har gjort val som får Gud att känna nej. Nu vet han inte riktigt vad han gör. Nu vet hon inte riktigt vad hon gör. Men samtidigt så säger ju Jesus också något om pappan. Som här gör något helt annorlunda än vad han borde. Alltså sonen har egentligen ingen juridisk eller moralisk rätt att göra det han gör. Och pappan, han har absolut ingen juridisk eller moralisk tvång att göra som han gör. Men ändå så väljer han att göra det. Här är en pappa som liksom släpper sin son fri. Som ger saker till sin son som han egentligen inte har någon skyldighet att skänka ifrån sig. Men väljer ändå att göra det. Vi brukar ju säga, den man älskar släpper man fri. Vad är det vi läser om i skapelseberättelsen i första Moseboken? Jo, om en Gud som ger en uppmaning till människorna att välja. Och som ändå gör ett aktivt val i att säga nej till Gud. Alltså Gud älskar människan som han har skapat. Och därför sätter han henne fri. Och så ger han henne ett val att välja själv. Pappan som vi möter i den här liknelsen, det är Gud. Han har exakt de egenskaperna. Det är Gud själv detta handlar om. Om oss. Gud är pappan. Och vi är den förlorade sonen. Var och en. Och vad vi också ser är pappan. Det är en som gör något oerhört mycket mer än vad som förväntas och krävs av honom. I det här kapitlet i Lukas 15 så finns det två andra liknelser om saker som försvinner. Nämligen ett mynt och ett får. Och då är det ju dess ägare som äger myntet och som äger fåret gör det enda naturliga och troliga. Nämligen letar upp myntet och fåret som försvinner. Alltså egentligen vad som krävs. Vad som är rimligt. Men vad vi ser i pappan är ju någonting som gör något utöver det vanliga. Han ger iväg sitt arv trots att han inte hade någon skyldighet till det. Jesus målar upp en bild av Gud som går utanför det logiska och det lagiska. Alltså det är något extra fariserna får höra om här. Och sen fortsätter det hela då med att sonen drar iväg med liksom allt han har fått av pappan till någonstans långt bort, till ett annat land. Och i tidigare bibelöversättningar så står det att pengarna gick till prostituerade. Och om nu liksom inte steg ett hos sonen att önska ens pappa död liksom räckte för att avsäga sig familjens inflytande i hans liv, så var ju de prostituerade steg två i förnekandet av pappan och hans gamla familj. På Gamla testamentets tid, det som var fariseernas sammanhang och deras texter, där var det ju så att när man låg med någon så fullbordades äktenskapet. Det berättas om att när mannen och kvinnan blir man och hustru så går de in i ett tält och ligger med varann och då blir de ett. Och här går ju inte sonen bara till en vad det verkar och ligger med henne, utan det är några eller det är flera. Alltså vad sonen gör i kultur, den här kulturens ögon, det är att han tar en ny familj igen, igen, igen. Alltså den gamla pappan fanns knappt kvar för honom. Nu var det liksom nya tider som gällde. Och hur många gånger har inte du och jag hamnat där? Alltså tänk att Gud, det är du som gäller. Det ska vara du först och främst. Men så har vi liksom märkt att nej, nu är det så att jag inte riktigt har tid med dig, Gud. Eller du får inte riktigt plats här. Eller vi liksom glömmer bort det där med Gud, trots att vi alldeles nyss sagt bara du, Gud. Alltså det är inte bara sonen i den här berättelsen som avsäger sitt släktskap till pappan, utan vi är likadana allihop. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din förstånd, hela din kraft, hela din själ. Mitt hjärta fylls oerhört mycket av andra saker. Alltså mitt förstånd räcker inte till fullt ut, för jag fattar inte. Och jag tror alldeles för ofta att min själ får vila på andra ställen än hos Gud. Vi förlorade söner och döttrar allihop. Vi har andra sammanhang som kommer först i våra liv nu. Skaparen är inte längre viktigast. Det finns andra familjer, andra band sätter vi före. Trots att vi kommer från ett håll, från ett ursprung, så säger vi nej till det. Men vad som händer sen, det är att det strular till sig i landet där sonen befinner sig. Det blir hungersnöd. Och han får ta jobb bland grisarna. Och grisar var ju något orent för en jude och inte minst en farisé. Alltså här var det en som det gick riktigt illa för. Och trots att han då, sonen som var en syndare, en som hade sagt nej till sin pappa och sin gamla familj, så kunde ju han faktiskt inte göra något åt hungersnöden. Alltså den bara kom. Det var inte hans eget fel. Precis så är det i våra liv. Precis så är det med jobb som Nomi läste om i början. Alltså det händer saker vi inte kan förklara. De bara dyker upp på de mest till synes opassande och felaktiga tillfällena, och vi kan liksom inte rå någonting över det. Vi möter saker i livet som är tuffa, som det inte finns någon förklaring till och som vi verkligen vill vråla nej över. Nej Gud, varför blir det så här? Vad finns det nu? Vad är meningen med detta? Men i den här gigantiska känslan och upplevelsen av nej, det här blev inte som jag önskade. Eller nej, nu är jag på en plats där jag inte vill vara. Där börjar sonen tänka på pappan och hans gamla familj igen. Det som en gång var hans hem, det som en gång var hans tillhörighet. Och så startar han någon form av vandring tillbaka. Och här kommer ytterligare en viktig poäng om den här tidens kultur. För samhället handlade mycket om att bli ärad eller att stå med skam. Det var inte bara abstrakta principer i lagen som kunde tolkas hit och dit som man som barn funderade mest på. Utan det var, kommer jag i min by vara ärad eller kommer jag få skämmas utifrån mina val? Och ser man till den förlorade sonen och att han väljer att återvända hem, så förstod man då att det var skam som skulle möta honom. Inte minst på grund av det sättet han gav sig iväg. Han dödförklarade sin pappa, ifrånsade sig syskonrelationen till sin bror, och så lever han upp det som egentligen är pappans saker som separerar honom och hans före detta familj ännu mer. Men lika fullt så börjar han gå hemåt mot sitt gamla sammanhang, och då var det offentlig skam som skulle möta honom. Och den skulle främst uttrycka sig så här. För det första, han skulle skämmas inför sin pappa. Han återvände ändå hem med ett misslyckande. Det var inte det han tänkte på och planerade för när han drog iväg. Han fick sitt arv, han hade planerat och hanterat det. Han misslyckades. Och inför pappan så var han förödmjukad. För det andra, allt som nu finns i huset som han kommer hem till tillhör ju egentligen hans bror. Om han kommer hem, det som han lever upp hemma då i mat och husrum, allt vad det nu är egentligen resurser som skulle tillfalla brodern. Alltså det är inte med positiva ögon som brodern ser på hans hemkomst. Och för det tredje, byn och samhället var inte positiva vad han hade gjort med det som hade varit en del av deras mark och resurser. Han hade slösat bort sin del av arvet som pappan hade fått utifrån att han ägde mark i byn och samhället som delades med andra. Alltså det här var en jättegrej i byn, och det var med skam han skulle bli bemött där. Alltså han lämnar verkligen ett nej, något som inte blev som han hade tänkt sig och hoppas på, och samtidigt så går han liksom ett annat nej till mötes. Nämligen känslan och upplevelsen av att bli vanärad och troligtvis hånad av sin pappa och bror och det andra i byn. Men ändå så tänker sonen att kanske lösningen på det som är mitt problem, hunger och fattigdom, det är att återvända till pappan. Han visste vad som skulle möta honom, men tänkte det är i alla fall bättre än det jag har nu. Och han planerar liksom att få bli en riktigt låg i pappans företag, gård. Han vet att det inte är statusen som son som väntar honom längre. Det är liksom inte det han tror ska möta honom. Utan det är ju flera steg ner han siktar. Han lägger ribban riktigt lågt inför mötet med sin pappa. Och så möter han pappan och så tänker han att han ska säga, kan jag få bli en av dina daglönare? Alltså en daglönare var inte en slav. Sonen var ändå för stolt för att liksom erbjuda sig att bli en slav. Men det finns en större anledning till det. Och det var att han ville bli en daglönare. För hans plan var att kunna betala tillbaka allt till pappan. En daglönare fick tillräckligt med pengar. Han kunde betala sina räkningar, kanske försörja sin familj och eventuellt få lite över. Och så tänkte sonen, det här ska jag spara. Så kan jag efter lång tid ge tillbaka det till pappan för att på något sätt kunna återvinna den sonstatusen genom att rent ekonomiskt göra upp med min pappa. om en rabbi, alltså en judisk lärare, syndade, så fanns det tre steg att gottgöra det. Det var att bekänna sina synder, kompensera för felen man gjort och sen se till att man aldrig gör om det igen. Alltså exakt det planerade den förlorade sonen. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Men trots nu då, att nu har vi liksom med oss hela den här bilden av vad som borde vänta sonen. Vad som rimligen borde hända med honom. Och hur hans liv borde bli efter vad han har gjort, så läser vi den här meningen. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Alltså vad Jesus beskriver är en pappa som kände sin son. Han visste att sonen skulle misslyckas. Alltså annars hade han inte stått där och tittat efter den som skulle återvända hem. Han visste att han skulle ställa till allt och bränna allt. Han visste helt säkert, är min son så arrogant så han kommer inte återvända förrän alla pengar är slut. Men för att spara sin alltjämt lika älskade son ytterligare ett nej i livet. Och den här gången skulle det komma från grannarna i hans by. Och det som egentligen borde möta honom, liksom byn och samhällets hån och skam. För att spara honom det så har pappan stått där dag efter dag, tittat ut över markerna för att få syn på sin son först innan alla andra fick det. Och efter år av väntan så kommer han. Och så läser vi att pappan liksom springer ut till sin son. Och så finns det ytterligare en viktig koppling till tiden och kulturen då. En patriark, alltså det manliga överhuvudet i familjen som pappan var. Han förväntades först och främst att upprätthålla familjens ära. Och var det något sonen inte hade gjort så var det ju just detta. Alltså egentligen förtjänar ju sonen kanske ett kort stryk och en förvisning. Eftersom han hade dragit ner pappans namn och alla andras namn i dyngan genom att liksom säga nej till det som en gång. Men det står att pappan fylls av medlidande mot sonen. Alltså alla rättvisetankar, öga för öga, tand för tand, är borta. Och pappan handlar enbart utifrån medlidande i deras möte. Jag återkommer till konsekvenserna av det. Och så nämns det här att pappan sprang. Ben Sirach, han som man tror har skrivit Jesus Syrachs vishet, som är ju en av apokryferna till Bibeln. En stor vis judisk man. Han skriver att en mans lugna gångstil säger något om vem han är. Alltså pappor och ägare till gårdar och marker, de sprang inte. Men här ser vi något annat. En pappa som vill ge medlidande till sin son för att spara honom ännu mer bedrövelse i livet. Som nu skulle kommit då av liksom den stora massans hån i byn. Trots att han är den som fått lida själv mest av sonens handlingar. Av medlidande springer pappan till sonen. Och så omfamnar pappan sonen och kysser honom. Och vad man kan förvänta sig egentligen är att det borde ju vara sonen som kysser sin pappa. Eftersom kyssarna var tecknet på liksom önskan om vänskap och närhet. Men vad som händer är att pappan kysser sonen. Och vad betyder det? Jo, först tar pappan bort förödmjukandet som sonen skulle mött i byn genom att han springer till honom. Väl där så är det pappan som tar initiativet till deras nya relation. Alltså igen, helt överraskande, så möter sonen oförtjänt kärlek från sin pappa. Vad många tror att när Jesus gör när han berättar detta, det är att han talar om sitt kommande lidande. Här blir pappan den lidande tjänaren som liksom sväljer förnedrandet hans familjs namn har fått utstå genom att springa genom gatorna inför andra människor. Han möter sonen, han börjar inte prata om rätt och fel, utan han välkomnar ju honom hem på det allra tydligaste och varmaste sättet man kunde göra. Exakt det vi brukar säga att Jesus gör på korset. Och vad sonen får av pappan är ju främst fyra saker. För det första får han en mantel. Alltså varför låter han inte sonen tvätta sig innan han får den finaste manteln? Jo, av en enda anledning. Där ska inte sonen stå med skam och med trasiga kläder. Utan de ska täckas. Och det man ska se är något vackert som man kan ge ära. Vad pappan ger sonen genom manteln är ära. Och det andra han får, det är en ring. Och det var en ring som visade vilket hus man tillhörde. Som liksom ett sigill för ett hus där man bodde. Alltså vad sonen får i ringen är ju en ny tillhörighet. Ett nytt förtroende. Och för det tredje så får han ett par skor. Han har färdats långt men han står ändå utan skor. Och i de gamla judiska skrifterna så var även det en skam att vara utan skor. Alltså man skulle alltid se till att ha det, inte minst om man var en rabbi. Så när sonen får ett par skor så är det liksom inte bara omsorg om fötterna. Utan det är också omtanke och respekt från andra. Och för det fjärde som sonen får, det bidrar inte bara för honom själv utan för många andra. Det är mat. Pappan slaktar gödkalven, alltså den har man gött upp då för det allra största och bästa tillfället. Och så ser pappan till att fixa en fest med så mycket folk som det gick åt att äta upp en gödkalv. Och det tror man var ungefär 200 personer. Så där kommer liksom hela den utökade familjen på den här festen. Alla prominenta människor i byn, alla var där. Så när pappan gör så här är det liksom inte bara sin personliga glädje han uttrycker. Utan efter denna dagen kan ingen längre säga att sonen inte tillhör familjen. För han själv blir till och med föremål för att slakta gödkalven. Och hela familjen och många därtill var med och åt. I gödkalven så mättar pappan sonen. Och han ger honom tillbaka rollen som en fullvärdig familjemedlem. Och så börjar de festa. Och det är rejält. Sonen som en gång var död. Är levande. Vad står det om syndafallet i första Moseboken? Jo, att döden kommer in i världen när människan säger nej till Gud. Alltså avståndet mellan oss och Gud gör oss döda på olika sätt. Men vad berättelsen om den förlorade sonen är, det är en förklaring om Guds obeskrivliga kärlek till oss människor. Han skapar oss av kärlek. Ger oss allt förtroende i kärlek. Han möter oss med oförtjänt kärlek. Efter att vi inte lyckas med förtroendet han ger oss. Och så ger han sen tillbaka allting vi en gång hade. Och mer därtill. Trots att vi faktiskt sagt nej till honom. Det berättar den här bibeltexten. Och den säger också. Det är aldrig kört. För en enda människa. Även om du liksom utbrister ett tydligt nej till Gud. Om du aktivt liksom sågar av dig allt vad som har med Gud att göra. Precis som den förlorade sonen dödförklarar Gud. Det är ändå inte kört. Alltså du är välkommen till Gud. I alla livets situationer. Och vad som händer då. Det är att han möter dig först. Innan allt annat som vill liksom belysa ditt misslyckande och din synd. Och just där och då så liksom häller han sin oförväntade kärlek över dig. Han slår en mur av beskydd runt dig. Han ger dig sin ära. Han ger tillbaka dig ditt förtroende. Han ger dig en ny roll och tillhörighet. Och i närheten med andra så sätter han tillbaka dig in i familjen. Och ingen kan ta det ifrån dig. Det är det som möter varje människa. Som kommer till Jesus. Inte en enda gång tjatar pappan om sonens historia. Där han bränner arvet och lämnar familjen. Inte en enda gång vill pappan höra om varför sonen sa nej till honom. I Guds förlåtelse så är det liksom inget gottande i din historia som du möter. Om vad du gjort eller inte gjort. Hos Gud så får du ett nytt sammanhang, en ny kärlek. Och det du får göra är att du får komma hem till det som du en gång kom ifrån. Bär med dig den bilden av Gud i den här liknelsen. Det är en bild som inte liknar något annat. Och det är Gud som är på det sättet. Alltså Jesus själv, som vi sjunger om, som vi pratar om, som vi ber till och som vi vill leva med och leva för i den kristna tron. Men vad vi kan fråga oss av den här berättelsen, det är ju, är det goda gärningar och uppfyllande av regler som leder till Gud? Eller är det våra misstag och när allt inte blev som det borde som leder oss till Gud? Den kristna tron uppmanar inte till ett liv utan ramar, där man kan göra vad som helst eller där allting är fritt. Alltså det finns tydliga sådana uppmaningar och utmaningar kring våra liv utifrån Bibeln. Men läser man den här berättelsen så ser man, det var ändå sonen vars liv blev ett enda stort nej som ledde honom till festen. Och den andra sonen missade festen. Hör på detta. Ditt och mitt stora hot i relationen till Gud är inte att vi hamnar i sammanhang och situationer då vi liksom behöver utbrista: nej, hur kunde det bli så här? Eller nej, vad har jag gjort nu? Det hotar inte vår relation med Gud. Det tar oss inte bort från Gud. Utan vad vi kanske ska passa oss för är att istället bli sådana som tänker: Gud, nu har jag gjort saker för dig. Nu måste du ge tillbaka till mig. För så funkar inte den kristna tron. Gud är som pappan i den här texten, som inte fiskar i varför vi sagt nej till Gud. Han kräver inte svar på frågan varför vi väljer att göra saker som får Gud att känna: nej, nu vet han inte riktigt. Han förkastar inte den som en gång sagt nej till honom, utan han står där liksom dag efter dag, år efter år, redo för att ta emot alla människor, oavsett deras historia. Men kräver vi det i mötet, tänker vi att vi har rätt till den festen på grund av vår duktighet, så är nog risken stor att vi missar festen. För det är inte så festen ser ut. Det är bibelordet som Noomi läste i början är Guds svar till Jobb. När Jobb har liksom uttryckt hela sin besvikelse till Gud om varför hans liv blev som det blev. Och i den texten som följer efter det som Noomi läste så kommer då Guds svar. Och så förstår man: genom all tid har Gud funnits närmare Jobb än han förstår. Hans liv blev inte som han hade tänkt sig. Han kunde inte råda över de sammanhangen. Han utbrast nej gång på gång på gång. Lika fullt så fanns Gud där. När sonen var borta och levde ett liv som liksom andades nej pappa, så stod pappan och tittade ut över ängarna för att säga: ja, min son. Eller ja, min dotter. Alltså dina och mina nej blir aldrig för stora eller för djupa för att Gud skulle sluta säga ja till oss. Och det visar sig kanske tydligast i nattvardsbordet som vi alldeles strax ska dela. Där Gud säger sitt ja till dem som så mycket sa nej till honom. Så vad som hänt under våra liv, i vår historia, är att Gud har hållit kärleken och längtan och sökandet efter oss uppe. Han har aldrig tröttnat. Båda de här sönerna var åtskilda från Gud. Båda sönerna sa nej till sin pappa. Men den ene kom hem när han insåg just att han hade sagt nej. Och det var på grund av pappans godhet. Det är så det är i Guds rike. Det är där vi möter den sanna bilden av Gud. Det är sån han är. Gud som möter dig trots att du sagt nej till honom. Trots att ditt liv eller delar av ditt liv blev... Nej, så här skulle det inte bli. Eller nej, det var inte hit jag siktade. Gud räddar dig från vanära. Han ger dig sin ära. Han ger dig en ny tillhörighet, ett nytt förtroende. Och han bjuder dig till en fest som är både för dig och för andra. Ska vi be? Herre Jesus, vi är så tacksamma för att du är som pappan i den här berättelsen. Herre, även om sönerna båda är skilda från pappan, så står du där. Du går ut för att titta efter sonen som är borta, och du går ut till sonen som är på fälten. Behandla människor lika. Med värdighet och med kärlek, trots att vi säger nej till dig på olika sätt. Herre, hjälp oss landa i att festen som du bjuder oss till, inget vi betalar oss in till, utan den kommer vi till på grund av och genom din kärlek och nåd, som vi egentligen inte förtjänar, som vi egentligen inte har rätt. Men du väljer lika fullt, Gud, att ge det till oss. Tack gode Gud för det. Herre, låt det få bli tydligt för alla oss som har sagt nej till dig. Som säger nej till dig. Som känner att nej, men nu blev det inte som jag önskade. Nu blev det inte som jag tänkte. Nu blev det inte det jag ville. Låt det få bli tydligt för oss, Herre. Gör det inte minst tydligt i natten.